En podcast från Aftonbladet.
Love is Blind deltagares TikTok-danser väcker lite blandade känslor. Kuk i hatt.
Kuk i peruk.
Kuk i hatt Per Andersson har pratat om på vilket sätt han helst dör på. Sydney Sweeneys anatomi har återigen blivit ett diskussionsämne. Och så måste vi bara prata om Dermot Clemengers stora fuck you på Instagram. Jag heter Nathalie Demirian Jenna och varmt välkomna till ett rent nej!
Wow! Alltså vi har ett avsnitt utan dess like framför oss, hör jag.
Välkomna, säger jag, till min måne och min sol i denna podd. Det är såklart Marcus Larsson och det är Annelies.
Tackar.
Hur mår ni?
Jo då, för fan, våren. Fuck våren, säger jag.
Du hatar våren på ett
sätt. Ja, det är för att det är på grund av pollenallergi. Solen lyser, grönskan gör sig till och är irriterande. Ge mig högsommar och höst.
Man vänjer sig.
Och du lever det bästa
jag
liv på
våren. Jag mår fantastiskt. Ja, solen skiner, det jag blommorna blomstrar.
Ja, det är det här jag menar.
Man kan inte ha ett leende på läpparna.
Ja. Ja, men ni mår precis som jag förutsåg att ni skulle må, helt enkelt.
Och du mår?
Ja, men jag mår helt okej. Jag är extremt sömnig och dåsig idag. Jag vet
det är
inte
bra
vad som har hänt
att du säljer in det innan vi börjar den här podden.
Ja, jag ska försöka vara pigg under resterande avsnitt här.
Vi kommer försöka hålla oss vakna för lyssnarnas skull.
Exakt så.
De gillar säkert också att se uteserveringar vår. Ta sig kläderna på sandstränder och hålla på att fåna sig.
Alltså uteserveringar under våren är bland det bästa som existerar
ja,
i detta
det land. Är det. Man växt till liv.
Exakt.
Och alla fnittrar
alla
med sitt lilla glas rosé.
Alla har solglasögon
på sig på huvudet, på ögonen. Ja, det är så det är fantastiskt.
Jag har inte haft min premiär än, har ni?
Ja, herregud. Ja.
Nej, det har jag. Nej, har jag inte haft. Människans bästa uppfinning är inomhus.
Okej, hörni. Vi ska hugga i första ämnet, men innan det, kom ihåg att följa ett rent nöje i din poddspelare eller i Aftonbladets app, så missar du inte när nya avsnitt kommer. Varje onsdag, varje vecka kommer ny podd nu. Kör vi! Here is an echo, turn the words that we say into ammo. Sleeping on my side at the bed though, weeks have gone, can't let go. Har ni kollat på årets Love is Blind?
Ja, självklart.
Nej, det är klart jag inte har.
Skojar du med mig?
Nej, men varför skulle jag kolla på det?
Men det har väl varit det enda på varenda svenskt par läppar.
Vi
par läppar.
På varenda svenskt, vad säger man då?
På varenda svenskt persons
läppar.
Ja, inte riktigt alla, men jag förstår vad du menar.
Jo,
men det är för Nathalie har ju inte bett mig göra det, så jag slipper
det. Du behöver hemläxa för att hänga med.
Precis. Så, ja. Och vad har hänt där? Har de löst cancergåtan?
De har ju inte det. Nej. Marcus, men jag förstår att du inte vet det, men det är liksom inte syftet med programmet.
Nej, oj då. Fan också. Jag visste att jag hade fel bild av det.
Ja, precis. Mm. Men Annie, du som har sett, vad har du tyckt?
Alltså så här, jag tycker att det har varit en väldigt bra säsong. Däremot tycker jag att de andra har varit bättre. Det har ju varit större skandaler, mer drama. Det har varit drama, men det har varit lite, alltså det har lunkat på men ändå gått åt helvete. Och alltså det har varit lite svårt att greppa säsongen.
Men det där vill man ju inte ha i livet, att det lunkar på och sen går åt helvete. Det låter som ingen bra grej. Nej. Men jag säger vad Annie säger, det låter som en bra, jag skulle sammanfatta det på exakt samma sätt.
Okej, visst. Vi spelar in detta tisdag. Återföreningsavsnittet, det snäpps ju på torsdag, så saker kan ju hända då och sen är säsongen över. Vi har snackat mycket om Love is Blind i vårt eftersnack här på Aftonbladet, bland annat vilket så här katastrofresultat det är för Netflix att bara, spoilervarning om någon nu inte har sett, men alla har väl sett, att bara ett par sa ja till varandra vid altaret i år. Bara det är liksom katastrofresultat jämfört med de tidigare säsongerna. Och det känns som att vi täckte in det mesta i eftersnacket.
Men
det finns en grej.
Det finns en grej
som vi inte har pratat om där, som jag skulle vilja prata med er om.
Gärna.
Har ni fått upp Love is Blind-deltagarna på TikTok någonting?
Jo tack! Och jag har stannat kvar i klippen och sen har jag ångrat mig lika snabbt och tänkt, vad är det jag kikar på nu?
Jag tror att vi då har kikat på samma saker, Annie. Marcus, är du på TikTok till
jag
att börja
med? Jag är på TikTok, men jag kollade bara på topplistan hur musiken går där. Ja, så jag swipar väldigt långt snabbt förbi Love is Blind-deltagare.
Såklart. Och så här, jag tar inte upp det här för att liksom förlöjliga någon.
Absolut
eller så.
Inte. Vi tar det som att hylla dem.
Det är inte vår uppgift.
Nej, jag hyllar gärna. Jag hyllar gärna Lovis Blind-deltagare.
Ja, men perfekt. Så här. Ja.
Sveriges näst bästa befolkning efter Hisingen.
Okej.
Okay. Ja, kan vi fortsätta?
Ja, så här. Vet ni vad? Jag ska bara spela upp här för er nu. Det är två klipp från Lars-Erik Danielssons TikTok. Ni lyssnare kan alltså gå in där. Vi ska försöka syntolka.
Ja, ja det här, och det var han ju bra på. Ja, här går han. Och han börjar hoppa. Ja,
han har alltså ställt ut en tripod.
Ja.
Och han har gör, sin kamera där och gör TikTok-danser.
Han gör juckrörelser och putar med rumpan.
Exakt så.
Ja.
Oj, där det här har jag sett.
Där inne mus.
Oj,
där sätter
han. En pose. Oj,
oj, oj. What actually happened on the reveal?
Vad och är det?
Men gud, oh, nej, det här gör ont att titta på.
Jag,
nej, förlåt.
Vad vill han med det här? Han visar magen, han har kavaj. Han gör lite sig John Travolta-rörelser.
Ni blev kommentatorer.
Ja, ni blev verkligen. Jag bara, vi kan försöka syntolka. Och ni blev verkligen.
Jag försöker
ni gjorde
liksom
det jättebra.
Ja.
Oj,
oj, där sätter
en pose. Pose. Oj. Oj. Oj, nej, det här gör ont att titta på. Pose.
Lars-Erik har alltså inlett någon typ av eventuell TikTok-karriär under sin tid.
Ska han bli dansinfluencer?
Han lägger ut dansvideor med... jag har liksom inte riktigt några ord för att beskriva de här danserna, men de är rätt intensiva. Man skulle också kunna beskriva dem som jättecringe om man tycker det. Eller är det bara kul? Är han bara rolig?
Eller så kan man säga att han bjuder på sig själv. Ja, det vill
jag
man
kan
ju göra.
Snarare känna att det är en person som inte hänger så mycket på TikTok. Som har fått för sig, nu ska jag liksom ta tillvara lite på min fame. Jag måste lägga upp något på TikTok. Ladda ner TikTok, får upp de här danserna. Och
just
tänker,
det.
Gör man de här, då är man... Alltså,
och han har fått en del visningar på det här.
Ja, men det är klart alltså, han har
ju
fått
inte,
det. Alltså, mycket visningar är ju inte alltid bara för det är en bra...
Nej, 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 så är det ju. Han är ju ganska gränslös.
Ja, men jag är imponerad hur bra han putar med rumpan. Alltså den är inte, det är inte alla som får till det där. Den kan ju liksom alltså den,
det där knycket liksom.
Ja, det är knycket. Det är liksom han står på där skorna står, rumpan i ett annat postnummerområde.
Jag hade ingen aning.
Den hämtar posten Marcus.
Rumpan är i ett annat postnummerområde.
Svårigheterna med att knycka till rumpan.
Nej, men det där klarar man bara av när man är ung. Så det ska han ha.
Otroligt. Ja. Ja.
Det var en jätterolig kommentar, Marcus. Ja. Väldigt bra. Så rumpan var i ett annat postnummerområde och resten av kroppen. Ja. Ja.
Det är ändå imponerande gjort.
Ja, jo, visst.
Får man lugnt säga.
Kommentarsfältet är väldigt tudelat och det är även jag.
Jag ser det.
Ja, men man blir lite
chockad.
Man blir lite chockad för det här är så inte han i programmet heller. I programmet är han så den lugna, den kryssna, den, alltså så. Och sen så twerkar han på TikTok. Ja. Alltså, det är något med det här som
ja,
jag bara...
Ja, men det är något man känner, okej, okay, hur mycket har Netflix klippt bort och klippt ner den här killen?
Hur mycket har personlighet fick vi inte se.
För att och det var ju så jävla tråkigt med honom. Det enda de fokuserar på var han är kristen.
Mm.
Och nu så ska vi göra honom till inget annat än en kristen man. Alltså det tyckte jag var så tröttsamt att titta på. Men,
uppenbarligen är han en dansande TikTok-man nu också.
Det bor en liten djävul i arslet i alla fall.
Som lyckas klicka till sig till alla postnummer ort. Till Lars-Eriks försvar så är han inte den enda som har lagt ut dansvideor av Love is Blind-deltagarna.
Men här kommer det fler.
Angelica la ut en sån video med Ronja och Camilla. Kommentarsfältet stängdes faktiskt av på detta. Jag hann se att det var en del hån i detta. Vi kan kika.
Jaha, här är vit festblåsa, långt ben.
Angelica först, gör oss redo för att bli grillade. Det här är så återträffen inspelning innan det.
Ja, de värmer lite, upp liksom.
Ja, och nu börjar de också skaka sina rumpor.
Ja, och de dansar. Ja. Och där kommer twerken. Varför
men
gör de det här?
Varför gör man så här? Varför håller flera Love is Blind tagit på dansar på TikTok? Det är väl inte... Alltså,
ja, är det...
Är det inte det man ska göra på TikTok? Är det det du gör när du recenserar boken?
Nej, det är ganska ute typ på dansar på TikTok skulle jag säga.
Om inte man verkligen är typ en dansare.
Ja, en dansare. Annars är det ju så. Det är inte som 2021 när TikTok liksom var jättehett.
Nej, för nu
med
gör man
dansarna,
ju...
då var det bara danser som trendade. Och... Ja.
Nu gör man väl ändå så här, man gör ju musiktrender.
Absolut.
Men inte nödvändigtvis en dans.
Alltså inte alltid, ju... det är klart att man kan göra det, men det är ju inte lika stor utsträckning.
Men de vill väl framstå som så härliga och spontana.
Jag vet inte om det är, alltså så här, det är Netflix PR-team som har varit sagt till deltagarna, typ, vi vill gärna att ni visar upp er på TikTok också. Det kan ju vara något sånt, att de har fått det som är liksom push att börja med TikTok, det är bra, det är där tittarna finns och når ni ut längre. Och så vet de inte riktigt vad de ska göra och så blir det en liten dans.
Kanske alltså,
det är väl
så.
En bra start, det är bättre än inget.
Men det är lite speciellt för det här är ju inte så pur unga människor. Alltså det här är ju inte 18-åringar som...
Det är ju inte 60-åringar heller.
Nej, de är ju 30-årsåldern. De är mellan 30 och 40.
De är ganska pur unga, skulle jag säga.
Jag tycker att det... Jag vet
då får man inte dansa.
Nej, men nej, jag är 34, men jag känner så här...
När går gränsen,
inte...
Nathalie?
Ja, det är en grej så här, det är låt. Och vi mimar till en låt på ett roligt sätt och ja. Det är en, så här, ja. Men det är, ändå, det är någonting med det här som skaver hos mig alltså. Ja. Men jag är ju så, jag cringer ju väldigt lätt på saker. Det är ju som när Angela sjöng i programmet och jag fick panik.
Förlåt, men då stängde jag ljudet. For a minute, hold the rest of your life. Yeah, I know love is crazy. They never knew it was blind.
Alltså... Ja, men det är ju så här, och vissa tycker att det var världens vackraste grej. Och Ibbe uppenbarligen tyckte ju det. Så jag inser också att det här ligger, det är något fel hos mig kanske.
Ja.
Att jag, men jag, vad känner ni när ni ser det?
Men det jag tänkte säga var att jättekul så att de dansar. Men jag hade ju mycket mer uppskattat om de gjorde en video där de pratade lite om programmet. Mm. Eller hur de reagerade på vissa saker. Mm. Lite så, då hade jag ju stannat mer och kanske velat börja följa den här personen. Det här, jag får upp ett litet klipp och så går jag vidare ganska snabbt. Så det är...
Just det, jag fattar vad du menar. Jag tror några av dem har gjort det, men inte kanske de man vill ska prata om
exakt.
Det. Det är väl lite det.
Mm. Jaha. Ja, men deras karriär hänger väl inte på de här dansvideorna, det kan jag tydligen säga.
Men jag kände bara lite så här, är det här det som ska komma ur medverkan i Love is Blind? Man hittar inte kärleken, men man börjar med TikTok, sätter upp sin kamera på en tripod och börjar dansa.
Ja, du ser ju hur torftigt det är. Se det här som ett varningstecken, barn, när ni söker det. Och man är barn när man fortfarande är 30.
Okay.
Innan ni söker till sådana här reality-såper, för att ha mycket gamla pengar innan ni gör det.
Ja.
För de flesta får ingen karriär efteråt.
Nej.
Så, ja,
men många av dem har ju pengar som sagt, så det är bra.
Jag känner att du satte punkt för det mesta där.
Vi...
Läs en bok istället.
Ja. They never knew it was blind. Jag suckar redan innan jag säger det här. Dermot Clemenger.
Ja,
jag blev lite trött direkt känner jag här nu.
Då är vi tillbaka.
Nu är vi tillbaka. Har ni sett hur han håller på Instagram?
Ja, lite grann tyvärr.
Lite, men med betoning på lite, för jag följer inte honom. Nej. Och liksom, så det har varit någonting har jag sett, men inte så mycket.
Nej.
Ja, alltså jag vill säga att jag följer inte honom heller.
Men, nej, och jag tror jag genom att han så har blockat, jag tror jag är blockad på något sätt.
Oj,
liksom. Ja. Mm. Via att man är inne på Aftonbladets konto. Ja, jag vet inte, men jag har fått upp, jag har fått
vad har den gamla galoschen hittat på nu?
Ja, vad har gjort nu?
Ska jag dra en kort backstory för den som eventuellt har levt under en sten och missat den?
Jag hatar den backstoryn,
Alltså, bara kort så. Dermot var ju åtalad för 31 fall av sexköp. Han erkände i förhör 30 av dessa brott. Sen flydde han landet, gömde sig i Storbritannien, var internationellt efterlyst, men lyckades hålla sig undan rättvisan tills alla brott hade preskriberats, vilket var i januari i år. Och enligt Nerikes Allehanda så är han tillbaka i Örebro nu, där han bodde innan. Typ så väl, kan man väl sammanfatta.
Kära örebroare, det var en
Ja, det var en jäkla bra sammanfattning av någonting som kändes som ett evighetsprojekt som nöjesreporter.
Eller hur? Jag försökte i alla fall få till det lite kort. Och sen, det som har hänt nu allra senast med honom, det är att förra veckan så var han bokat för ett jobb som domare i en isländsk danstävling i juni. Och det gick den här danstävlingen ut med, alltså på Instagram så stod det att han då skulle vara en av domarna. Mm. Men kort därpå så petades han från uppdraget och arrangörerna gick ut med att de hade fått ny information och inte tolererar handlingar som bryter mot lagen. Så man förstår ju indirekt att de inte visste om hans historik.
Ja.
Liksom, när de,
ja,
det är ändå en isländsk tävling, inte en svensk. Och vi på Aftonbladet skrev om detta. Och sen då, det alla nya säger, det är att han på sina stories de senaste dagarna, nu lägger liksom Dermot ut AI-genererade bilder på sig själv. Jag kan visa ett par skärmdumpar här.
Oj,
så där ser de ut.
Det ser ut. Tummen
det är verkligen AI-bilder.
Ja,
det ser ut som att allt går bra nu.
Precis. På ena storyn, på ena AI-genererade bilden, så skriver Dermot så här.
Stort tack till alla som har tagit sig tid ur sina dagar för att skicka DMs med hot och hat. Så gulligt av er. Jag hinner tyvärr inte svara alla personligen, så här kommer ett kollektivt fuck you till er alla. Nästan 2 miljoner besökare på mitt konto den senaste veckan. DMa för samarbete och massa gråtskratt emojis.
Ja, ja, ja. Så kan man också göra.
Så kan man också göra. Ja. På den andra bilden så står det så här.
Ett uppdrag försvann.
Då menar han ju den här isländska tävlingen, får man anta.
Men istället kom 3 nya förfrågningar som resultat av det. Så egentligen borde jag säga tack. Win-win.
Dessutom utöver det här så har han skärmdumpat DMs från reporter som undrat om han vill prata ut om den senaste tiden. Och då har han bland annat skrivit under dessa DMs att han
hellre drar ut sina egna tänder utan bedövning.
Ja. Det känns ju som att han försöker ta...
Men tånaglarna då? Dra nu tånaglarna utan bedövning?
Jag tror att det är samma kategori för den. Okay.
Nej, men det känns ju som att han försöker ta kommandot över sin egen story typ. Alltså han försöker vända det här till att han har koll och han äger det här och han skojar om det här när han vill skoja om det och han, alltså jag vet inte, han har nog varit ganska trött på att behöva hålla sig gömd, men att alla skriver och använder hans namn och pratar åt honom i medier och så hela tiden, och nu är han så, det här, nu tar jag liksom över.
Ja.
Det är min känsla i alla fall när jag läser de här.
Jag undrar lite så här, vad ni tycker, så här, vad är det här för krishantering egentligen? Är det ens krishantering överhuvudtaget? Vad gör han och varför gör han så här?
Nej, men han gör ju, det är ganska självklart, han är ju kaxig. Och det här är ju ett bra försvar att ha i dagens läge. Alltså att don't give a fuck. Vad ska han annars göra? Han kan ju inte stå där i kostym i fluga och pudla helt plötsligt liksom, för att han har hållit sig undan det han anklagas för. Så då får han väl, det här är väl ett sätt att göra det på. Man går till attack istället, och det lönar ju sig ofta på sociala medier att göra så här. Misstänkliggöra journalister.
Tror ni att han liksom får över lite så folk på sin sida genom att vara lite så här kaxig?
Ja, både och skulle jag säga. De som är på hans sida har väl varit det från början av någon konstig anledning, så jag tror inte han vinner skit mycket nya. Han knyter väl sig till sig de som varit på hans sida lite hårdare, och resten tittar på det där av förfäran. Och det är ju någon sorts underhållningsvåld.
Ja, gud, det är bra beskrivet faktiskt. Underhållningsvåld.
Ja, men från alla sidor på något sätt. Sen är det väl så, alltså, han är ju inte dum då. Nu är vi där igen. Alltså, han får väl vara i fred om man vill.
Ja, han är inte dömd, samtidigt som han då höll sig undan för att ens
erkänt
kunna...
30 stycken. Alltså,
det är
lite det som är lite komplicerat i det här fallet. Men ja, nej, gud, jag är fruktansvärt trött på honom, faktiskt. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Men som sagt, det där är väl enda försvar han har kvar att ha.
Jag funderade på så här... Jag tror typ inte det skulle skada honom att faktiskt tala ut om allt som har varit på riktigt.
Nej. Lite för
varför
tidigt,
han eller? Gjorde som han gjorde, varför höll han sig undan, varför tog han inte sitt... Alltså allt det där. Eller? Hade det skadat?
Ja, det är en så jäkla känslig sak han har erkänt. Ja, det kanske... Alltså, men det hade lika gärna kunnat skada honom mer. Att börja prata om det och be om ursäkt eller pudla eller vad som helst. Jag är inte alls säker på att det hade landat bättre än den här.
Sen är det lite så, när han väljer den här taktiken så måste han på något sätt fortsätta fly. Det här är ju också, skulle jag säga, ett flyktbeteende, de här inläggen. Han kan ju inte vända nu. Men med tiden kanske han någon gång när någon kommer prata om det här, antingen att han talar ut själv på sina sociala medier eller med en journalist eller vad som helst. Det kommer kanske ske, men jag tror det är för tidigt än.
Jag är så nyfiken på vad han får för reaktioner på den här typen av stories när han lägger ut dem. Är det liksom så här gubbar som skrattar och är så ha ha ha, vad rolig du är, som säger fuck you till
alla? Jag har faktiskt ingen aning.
Nej.
Men jag kan tänka mig att det är några stycken som galvar och tycker han är cool.
Ja. Jag undrar också lite så här, för han säger ju att flera nya uppdrag dök upp, eller förfrågningar. Vad tror ni att det är för typ av förfrågningar han menar att han får nu?
Det måste väl ändå vara internationella förfrågningar eller YouTube-kanaler. Det kan ju inte vara liksom Bolibompa.
Nej, Sverige tror jag är kört på ett ganska bra tag.
TV4 har nog inte hört av sig.
Nej.
Hörru du.
Men skulle det kunna alternativ medier.
Alternativ media kan det också vara.
Det hade det absolut kunnat vara, men också danstävlingar utomlands. Det känns det. Hur bra koll har man egentligen? Alltså, om han lägger fram sitt CV att jag har 30 års erfarenhet av att bedöma dans. Alltså, nu vet jag inte vad han har, men,
nej, men typ.
Så kan ju det väga tyngre än att man inte börjar kolla så mycket.
Ryssland kanske är intresserade.
Ja, vem vet.
Vem vet?
Jag blev bara lite nyfiken när han skrev sådär. Samtidigt så här, är det det här han ska liksom hålla på med nu, lägga ut den här typen av inlägg? Jag vet inte.
Ja, det kommer han säkert göra, men med tiden kommer ju intresset kring honom slockna. Mm. Alltså det kommer allt försvinner ju.
Ja.
Och det är väl då det blir intressant hur vad han gör.
Ja, men för det
talar
det...
han ut då liksom. Ja,
för det är ju det som är känslan. Det var skitmycket snack om honom när han höll sig gömd och grejer. Sen blev allt liksom avskrivet och då man går ju vidare. Alltså så är det ju med allting i samhället. Nya. Man går vidare, kommer nytt, man tänker nytt, man tänkte knappt på honom. Och sen började han lägga upp och då började man tänka på honom igen. Vi pratade om honom på podden igen, han blir lite aktuell igen. Men ja, jag håller med Marcus, jag tror att även om han fortsätter så här så kommer man inte bry sig om det.
Nej,
om ett tag.
Ja.
Hans nästa steg är ju som gör Love is Blind i tagen och börjar göra dansande TikTok-video med lite så här sarkastiska inlägg.
Ja, för dansa kan han ju.
Ja, de ändå. Kanske hade blivit rätt bra.
Ja, vem vill
och med?
Alltså, om det dök upp i mitt flöde, Dermot-dansvideor, alltså jag hade tappat det. Alltså.
Ja, det står inte på min 2026 bingo-card i alla fall.
Följande ämne vill jag på så här.
Ja, där är den. Kukiperuk, kukifet, kukihatt, kukikeps, kukiperuk, kukifet. En naken Per Andersson med en stövel på penis.
Ja.
Och där vikar han in hela paketet. Och där sätter han in den i en kamrat. Och där har han den inne i en tavla. Och där lirkar han in den i en partikelaccelerator som ligger i CERN. Nu är han ute på ett fält med kor. Nu börjar man bli lite orolig vad han ska göra med sitt aggregat. Så här.
Ja,
var det en bra sammanfattning?
Det var alltså, ja. Marcus kommentator nästa känner jag.
Alltså,
du är helt otrolig på detta.
Tack så mycket, tack så mycket. Man gör sitt bästa.
Det här var en snutt av Per Anderssons gamla låt Kuk i hatt. Mm. Och den är ju gammal. Den är från typ 2012 kanske, något
jag
sånt.
Vet inte, det är en evig evergreen.
Ja. Mm. Och jag tänkte att det här var ett bra intro till
lika
att prata.
Lika stor som den blomstertid du kommer.
Ja, i dina ögon kanske.
Ett resultat av den blomstertid du kommer.
Samma liksom typ av banger i alla fall.
Just det.
Kanske inte för skolklasser.
Men... Nej. Jag tänkte att det här var ett bra intro till att prata om just Per Andersson.
Ja.
Han har nämligen sagt diverse saker i en ny intervju. Men först och främst, Marcus, du har någon fascination kring Per, eller hur? Du gillar verkligen honom.
Ja, han delar ju befolkningen i två läger. Mm. Antingen avskyr honom eller så älskar man honom. Jag tillhör ju de som älskar honom. Han är ju kuken av Göteborg. Kungen av Göteborg, kan jag säga.
Är det liksom, du tycker han är skitrolig?
Ja, jag tycker han är skitrolig. Jag vet inte varför.
Mm. Men jag vet inte heller varför.
Han är genuint rolig bara.
Ja, jag håller helt med dig. Jag tycker typ varje gång han öppnar sin mun så är han kul.
Nej, men jag tycker han är en sån där klassisk modern clown. Han är en av de få som man bara skrattar när man ser honom.
Ja.
Du får bara acceptera att han är briljant.
Ja, och Annie, du håller alltså helt med Marcus.
Ja, jag tror det är första gången någonsin jag håller med Marcus ordagrant.
Jag är chockad.
Per Andersson har gjort en intervju hos Dagens ETC, eller Dagens ETC, eller hur man vill kalla det.
Ja.
Jag har hört båda delarna lika om.
Ja, ETC går från klarhet till klarhet skulle jag säga.
ETC, ETC, hur som helst. Grejen med Per är ju att man vet ju aldrig om man helt och hållet driver, om man driver halvt eller om man inte driver alls.
Mm.
Men jag ska läsa några citat ur denna artikel. Fråga från ETC. Vem i Kultursverige är du lite avundsjuk på? Per svar.
Jag är avundsjuk på Little Hinder. Jag vill också ligga med Jonathan Unge. Det känns som att han har massor av pengar.
Va?
Och jag känner att min spontana känsla är att jag får 0% den viben av Unge. Att han utstrålar kille med mycket pengar.
Ja.
Han är inte så gris.
Nej,
om man ska använda ett halvmodernt uttryck.
Det är därför
uttryck.
Han säger det.
Ja.
I min spontana tanke,
ja.
Och de känner väl varandra antagligen.
Ja, men det måste de.
Ja.
Ja. Ja.
Vad tycker ni om detta svar?
Ja, helt okej.
Okay. Mm.
Ja.
Nästa fråga. Apropå det så har du sagt följande.
Jag vill dö under ett samlag eller i ett applådetack.
Hur går dejtandet?
Oj, alltså ikonisk här, fråga.
Alltså ikonisk fråga av ETC.
Ja.
Bra jobbat hörni. Och Per svarar så här.
Jag ligger så mycket som möjligt så jag kan dö på det sättet.
Ja, ja bra, bra. Bra ambition. Dö under samlag, det är ändå, det vore något. Den amerikanska skådespelaren Matthew McConaughey har ju pratat om att hans pappa dog när han låg med hans mor, eller om det var, jag tror det var hans mamma. Mitt i akten så sa det bara tjong, och så var han borta. Och det tyckte Matthew McConaughey var oerhört mysigt.
Ja, riktigt så, superhjälte.
Hur det var för henne att liksom så här,
hantera
att hennes
döda kroppen under sig eller ovanför sig.
Nej, men alltså så här, finalen blev en död lem i sig. Det kanske inte är lika roligt.
Men Annie, varför ser du generad ut nu när du gillar kuk i hatt?
Vet du vad han sjunger i kuk i hatt?
Ja, men för att han lever ju. Jag pratar inte om en död person under samlag. För det är så här,
jag ville bara säga att han är inte ensam.
Eller ska
han
inte jag liksom gråta? Är det en tragedi eller en rolig historia? Jag kan inte bestämma mig.
Ja, för jag tänkte så här, om Jonathan Unge är så här, han driver nog med det svaret. Ja. Här tänker jag att han är helt seriös.
Jag tror
aldrig Per Andersson i hela sitt liv har varit helt seriös.
Jag tror inte när han säger jag ligger så mycket som möjligt så jag kan dö på det sättet. Nej. Inte det.
Jag har ingenting att säga om hur mycket han ligger, det har jag ingen aning om. Det är väl hans privatsak. Men jag tror han är halvt seriös.
Ja. Det här leder mig in till frågan till er. Har ni någonsin tänkt på hur ni helst hade velat dö?
Ja,
nu ska vi väcka den här härliga dödsångesten som han har begravt. Nej, jag har tänkt att det nog i nice. Nej men fy, alltså jag hoppas, jag är inte jinxar någonting.
Nej, ta i trä allihopa.
Men ska inte drunkna vara ganska härligt?
Nej men sluta.
Inte det är en av de värsta sätten man kan dö.
Nej, det tror man eldas och brinner upp levande, tror jag.
Det är skitjobbigt i några sekunder när du bara fylls av vatten och har panik. Men sen, du är typ fortfarande vid medvetande, men du vaggas in inom djupt och du är omfamnad av vattnet.
Förlåt, annars är så, säger inte folk att de är döda, vem är det som har sagt det?
Ja, men det är väl, vissa som har varit nära avdöd och så har de klarat sig. Det är samma sak som de som håller på att frysa ihjäl. Det blir ju varmt på slutet.
Frysa ihjäl, fruktansvärt. Tår börjar ramla av, allt börjar ramla av. Brinna ihjäl, aj.
Gud, vilket ämne jag väckte.
Ja, vad var det här?
Men det vore väl ganska skönt. Det är ju på många sätt, det kan ju vara ett nöje. Det beror ju på vilket liv man lever. Men vore det inte trevligt att dö i sömnen när man drömmer om att man ligger med någon?
Ja, alltså det är väl faktiskt fint.
Det var ett jättebra svar. Ja.
Man somnar in.
Alltså det
jobbigare är ju liksom lilla.
Nu får du svara.
Hur var det, den armeniska
stolthet? Ibland kastas det ut frågor till oss.
Ja. Nu har vi frågor. Annie ska drunkna, jag ska dö när jag drömmer om trevliga saker i sömnen. Och du ska...
Jag kommer ge ett jättetråkigt svar på det här, för att min dröm är ju att jag är gammal men har liksom haft hälsan i behåll större delen av livet. Jag är gammal, jag är omringad av alla mina nära och kära, och så dör jag i sömnen.
Varför sa inte jag det där?
Du bara, jag vill drunkna.
Jag trodde vi menade på lite tokiga sätt.
Men det är lite jobbigt för nära och kära att sitta och vänta på att du ska dra.
Jag är 90 plus och jag har redan pratat med alla om hur mycket jag älskar dem. Ja. De har berättat hur mycket de älskar mig, så ingen behöver ha dåligt samvete när
jag
dör.
Det är klart att det är där i drömmen. Ja. Jag vill bara säga det till alla mina nära och kära som lyssnar.
Sen är det jobbigt för nära och kära att sitta och vänta på att man ska lägga näsan i världen.
Jo, det är klart. Men om man är 90 plus så kanske det inte gör lika mycket. Men det värsta vore ju, alltså ibland tänker jag på så här freak accidents och vilka sjuka sätt folk kan dö på. Jag har ju dödsångest generellt i livet. Men ibland tänker jag på att så här, det på riktigt har gått människor på en gata, får en istapp i huvudet och där är hela den människans liv borta.
Eller det finns ju folk som har råkat snubbla i köket också, att diskmaskinen råkat vara uppe och där har det stått en kniv i. Och så har du ramlat på den.
Nej, men det är för sjukt.
Eller det var ju någon som, alltså,
det här är för sjukt.
I en pool skulle jag rent så här gallret typ, råkade lyfta upp det, sugs in i så här reningsgrejen i poolen.
Ja, men man drunknar ju då, så det var ju tydligen något du längtade efter.
Men det finns så många freak, och du vet, så här, ramlar med, man åker rulltrappa och sen går den sönder, så ramlar du däremellan. Men det finns så mycket sjuka sätt, och det vill inte jag ska hända mig eller någon jag tycker om. Jag vill hellre dö när jag är gammal i en säng omringad av mina nära och kära.
Unik tanke.
Ja. Jag är en så unik person.
Men då, det är ju sådär, man tänker ju ibland att tänk om man skulle dö när man bara reser sig och går till kaffe i pressrummet på Melodifestivalen.
Jag såg scenen framför mig och det
under någon värdelös mellanakt eller någon sån här någon artist.
Jag förstår hur du så är nöjd och sen bara, nu vet jag att nu drar jag. Och sen...
jag dog under Erik Saades comeback. Det var det som blev mitt liv. Wow.
Alltså, wow.
Jag snubblade på i pressrum i Göteborg.
Artiklarna som skulle skriva som dig, Marcus. Ja. Herregud. Okej, okay, då har vi avverkat hur det här skulle vilja dö. Då kommer den sista frågan
jag ska läsa. Det var faktiskt kvar en fråga jag aldrig fått i ett rent nöje.
Nej. Jag har en fråga kvar att läsa upp från Dagens ETC till Per Andersson. Det handlar om hans struggle med dejtinglivet. Dejtar du någon just nu?
Nej, jag var en vecka på Tinder. Det var konstigt för mig. Det är jättekul att gå på dejter, men jag turnerar väldigt mycket och då är det svårt att hålla igång något. Ledsen, jag var fullt upptagen med att dra billiga bögskämt.
Mm. Alltså typ att det hade varit en ursäkt för att inte gå på dejter.
Ja, det är väl en kategori under Karlborre-showen han turnerar med nu. Ett billigt bögskämt. Ja, man kan kasta en Karlborre-boll i en boll i den rutan och så drar han ett billigt bögskämt. Ja, ni hör ju nivån. Alltså, det är ju Shakespeare slängde i väggen.
Hade ni uppmanat tjejkompisar att gå på dejt med Per Andersson?
Nej, det hade jag faktiskt inte.
Jo, man hade ju kunnat få ett gott skratt.
Det hade man ju kunnat få, absolut.
Det beror på vad tjejkompisen är ute efter, helt enkelt.
Ja, jag har väldigt svårt att se Per Andersson i liksom ett seriöst förhållande.
Och han var ju ändå det,
ja, det
länge.
Var han ju länge.
Han är ju skild.
Men nu, ja. Det blir ju så med komiker, alltså det är väldigt svårt ibland att se dem som något annat än en rolig figur.
Ja, men det här var det bästa ämnet hittills i Nöjespoddens historia.
Ja, bra. Jag håller inte med. Nej, även om det är jag som drog fram ämnet,
det är
så håller jag
med. Ämnet. Mer Per Andersson.
Bättre ämnen har jag haft i denna podd, känner jag. Nej, men det här var
medel.
Det var medel. Mm,
det var bra.
Vi släpper Per.
Ja.
Sydney Sweeney, denna skådis som är ett ständigt samtalsämne, känns det som. Spontan känsla när jag säger hennes namn.
Att man vet aldrig om man får tycka om henne eller inte. För hon hamnar i så himla mycket kontroverser hela tiden. Så att man säger, åh.
Jag vet varför delar av befolkningen gillar henne i alla fall.
Är det på grund av vissa delar av henne?
Ja, det tror jag. Ja. Jag misstänker det.
Sydney är i ropet igen och det är inte bara på grund av den nya trailern till Euphoria som precis har kommit till nästa säsong, som jag ser otroligt mycket fram
emot.
Men det handlar om en annan roll hon ska spela. Sydney ska spela den idag 93 år gamla Hollywood-ikonen Kim Novak i en kommande biografi som heter Scandalous, och den ska handla om Kim Novaks förhållande med Sammy David Jr. Och nu har Kim Novak själv faktiskt uttryckt kritik mot valet av att hon ska spelas av Sydney på ett rätt speciellt sätt. Har ni sett detta?
Nej, men det här är jag också intresserad av. Intresserad av som Per Andersson, men men kör.
Ska jag berätta?
Berätta.
I en intervju med The Times så säger Novak att castingen av Sydney Sweeney är totally wrong, alltså helt fel, och I would never have approved. Hon hade alltså aldrig godkänt valet av Sydney som ska spela henne då, vilket man ju inte kan tolka på något annat sätt än att Kim helt enkelt inte var involverad i beslutet.
Ja, verkligen.
Liksom.
Det är också väldigt speciellt bara där.
Eller hur?
Ja, att man redan där.
Varför skulle hon vara det?
Ja, men fast kanske att man checkar in, jag vet inte.
Det hade inte varit det sjukaste om du ska liksom porträttera en annan människa, en levande människa.
Ja, men de har väl inget att säga till om det.
Nej, uppenbarligen inte.
Nej, okay.
Men sen så säger hon vidare. Hon säger att hon är orolig för att filmen kommer fokusera för mycket på liksom det sexuella mellan henne och Sammy Davis Jr. istället för allt fint som hon och han hade gemensamt. Och så säger hon, och jag citerar, att Sydney Sweeney sticks out so much above the waist. Det vill säga att hon har för stora bröst som hon framhäver för mycket. Eller hur ska man annars tolka det? Liksom. Och lyssna på det här också. Novak säger också att there is no way it wouldn't be a sexual relationship because Sydney Sweeney looks sexy all the time. She was totally wrong to play me.
Men ja, för där tappar hon mig. Alltså det är så här... Du kan ju inte, kvinna till kvinna, du kan ju inte alltså gå på en annan kvinna för hon är skapt och säga att bara för att du föddes med stora tuttar, alltså då får du inte spela mig för att du är för sexy. Det tycker jag, nej, det är
alltså gränsen. Jag skriver på, alltså inte det rätt brutalt för Sydney att höra detta när man liksom ska ge sig hän en persons liv i en filmroll?
Nej, men jag hade blivit alltså så arg. Jag hade ju varit så här, okej, låt mig framställa henne som en ragata. Alltså, nu jävlar, alltså, nu kör vi.
Det är bara att köra bröst i hatt hela filmen. Här har du Kim Novak, här har du bröst i hatt, bröst i peruk. Alltså, att hon inte tycker att hon är, liksom, passar rollen som henne. Hon verkar också vara orolig hur det ska framställas relationen, inte bara vem som spelar henne. Det kan man väl förstå, men det där är ju lite sådär, det är sådär ultra-boomer-varning på det,
jo,
ska jag säga.
Hon är också 93.
Ja, jo.
Men hon menar ju att Sydney alltså framhäver. Hon har too much going on above the waist. Oh. Sydney framhäver ju gärna sina stora bröst också, vilket man förstår.
Ja.
men det är klart, det har stört Kim som satan uppenbarligen.
Ja.
Mm. Jag kan inte relatera så här personligen att framhäva torson. Men jag har ingenting att visa.
Men jag tänker liksom, automatiskt så känns det som att allt med att spela en annan person blir en miljard gånger svårare om man inte har den personens välsignelse. Och liksom, alltså jag tänker så här, jag vet ju många som så här tillbringar tid med den de ska spela.
Ja, men exakt, alltså, det är ju så det brukar vara. Eller hur? För man vill lära sig bara så här små saker. Hur går den? Hur för den sig? Hur häller den upp sitt kaffe? Alltså det är ju såna
att den berättar
saker.
Lite gamla historier, alltså såna grejer.
Framförallt fallet har hon ju fan ingen aning om hur, alltså Sidney Sweeney är ju en duktig skådis. Det är inte alls säkert att, att de som gör filmen om Kim Novak kommer framhäva hennes överkropp hela tiden. Nej. För att det kanske inte har något med historien de vill berätta och göra. Så det där blir ju, det blir lite tomt också, den där kritiken.
Ja.
Och lite så här fördomsfullt.
Ja, det tycker jag verkligen det blir. För att om hon hade varit mer typ så här, vilket då hade jag förstått mer om hon hade gått på, amen, vissa uttalanden som Sydney Sweeney har gjort, och hon var så här, nej, jag står inte bakom den här skådespelaren. Då hade det varit mycket mer rimligt, tycker jag.
Jag också tyckte det var mer rimligt, var så här, någon som så säljer sitt badvatten kanske inte är den som ska spela mig, eller du vet, lite sådana saker Sydney har gjort.
Ja, det är ju lite mer rimligt.
Eller hon som pratar om gener i en reklam.
Exakt,
alltså så.
Exakt.
Men i det här fallet så var
ser
det verkligen så.
Skådespelaren ser ut, så att, om man liknar en själv, det spelar inte skitstor roll egentligen, det är ju ett plus. Men det behöver ju inte betyda någonting.
Nej, för jag tänkte så här, det känns ju rätt grovt och onödigt av en kvinna eller man att vara så, bara för att du har jättestora bröst som du gillar att visa upp, så kan inte du, då är du helt fel att spela mig.
Ja, men vad skickar det ut för signaler? Vadå, så bara för att en kvinna har, nu vet jag att Sydney Sweeney också gärna sexualiserar sig själv, men det skickar ju ändå ut när hon gör ett sånt uttalande att okej, en kvinna som har stora bröst är inte, hon kan inte göra annat än att vara en sexy roll eller spela något sexigt.
Hon sa verkligen specifikt det. There's no way it wouldn't be a sexual relationship because Sydney Sweeney looks sexy all the time. She's totally wrong to play me.
Ja, och det blir inte bra, för då har hon inte heller sett alla roller som Sydney Sweeney har tagit sig an. Alltså hon har spelat supersnygga, sexiga roller, men hon har också spelat fula roller. När liksom inte alls någonting med liksom hennes bröst eller så man tänker på, som man kanske gör i Euphoria eller vad som helst.
Men det där med hon ska spela Kim Novak också, det är ju gamla Hollywood, det är ju ganska elegant era hon ska gestalta, så jag tror inte hon behöver vara så orolig över att hon kommer stå där som någon sorts, inte vet jag, OnlyFans pinuppa hela filmen.
Ja, jag vet inte. Jag googlade gamla bilder på Kim Novak. Wow, vilken...
Ja, kan man få se?
Hon är väldigt, väldigt vacker.
Alltså, hon är så vacker. Alltså, riktigt så. Ikon.
Ja, men hon är så ikoniska Hollywood.
Så vacker, liksom. Men det här leder mig såklart in till frågan, vem hade spelat er i en film? Vill man ha någon som är snyggare än en själv? Eller fulare än en själv? Eller mer eller mindre talangfull? Alltså, vad tänker man?
Ja, alltså, jag hade velat ha någon snyggare, mer talangfull, bättre, rikare, allt. Alltså, vad fan?
Så att alla bara tror att du var en sån super...
Ja! Jag kan inte komma på... Jag är så jäkla dålig på skådespelare.
Ja, det är du faktiskt. Alltså, kommer du ihåg?
Kan du komma på någon?
Nej. Men Marcus, kommer du ihåg när vi satt här och var så... han är lite lik Russell Crowe. Och Annie är så, vem är Russell Crowe?
Annie är ju inte ett stort fan av manligt kodade filmer med män i sandaler och svärd.
Nej, uppenbarligen nej. Inte. Absolut. Förlåt, det är inte meningen att börja håna dig.
Nej. Jag försöker försvara min lilla syster här.
Om vi snackar om poddämnen så är ju det bland det roligaste vi någonsin har haft.
Du måste ju ha någon.
Som jag tycker är lite lik mig, som jag hade velat spela, som skulle spela mig.
Jag kommer personligen inte på en enda.
Men
själv,
ta era favorit från Heat Driver då.
Ja, men det är ju bara killar. Tjejerna bryr mig inte om det.
Ja, alltså, jag kanske går igenom någon förändring. Jag har ingen aning.
Nej, jag skojar bara. Men ta någon.
Annie är så, Hudson Williams hade kunnat spela mig.
Ja.
Så, jättelika.
Snyggare, rikare, bättre. Ja, nej, jag tycker det är en jättesvår fråga. Jag frågade faktiskt ChatGPT nyligen. Jag då lade in en bild på mig själv och så sa jag, vilka celebrities lookalikes har jag?
Ja, vilka var det då?
Ja, då fick jag svaret. Det kan inte jag svara på. Men jag...
Ja, du är helt unik med honom. Jag var stolt över det.
Jag ska googla. Men jag kan säga att du har ett varmt leende och glada ögon.
Okej, jag skrev precis in i chatten, vem skulle spela Nathalie med en Jenna i en film? Kul fråga. Jag har några castingidéer lite beroende om hon är karismatisk och driven. Alicia Vikander, Lily James. Om hon är mer kreativ och varm, Florence Pugh. Om hon är modern, cool storstadsaura, Zendaya.
Zendaya
hon kan få spela mig. Om du vill ha mer skandirealism, Evin Ahmed eller Alba August. Alltså,
det var lite random.
Vem skulle spela Marcus Larsson i en film? Det här är jättekul. Bra fråga igen. Marcus Larsson, om du menar Aftonbladets musikjournalist, har en ganska tydlig persona. Lite självsäker, torr humor, kulturkunnig och med en viss edge.
ChatGPT, vet du vad du är?
Lyssna här.
Wow.
Svensk mest realistisk casting. Gustav Skarsgård. Kanske till både intellekt och lite vass attityd. Sverre Gunnarsson dyker upp också.
Han
David Dens. Uttalar man det så? Den check.
Jag har väl ändå lite mer hår än
hår. Ja, jo, det har du. Lite mer quirky slash personlig stil. Henrik
Dorsin. Henrik Dorsin!
Henrik
Dorsin! Där har vi den. Tomten är en kommunist.
Kan
ska
fånga torr humor oväntat bra.
Henrik Dorsin!
Okej, vill du höra din internet?
Nej, vad fan är det?
Internationell vibe, Marcus. Adam Driver!
Ja!
För intensitet och intellektuellt tyngd. Benedict Cumberbatch, den där kritikerautoriteten. Dan Stevens, charm plus kulturkänsla.
Det låter ju bra. Alltså, får jag välja själv?
Ja.
Då tar jag någon som är i samma så här kategori som mig. Ja. Då är det Leonardo DiCaprio.
Oh ja.
Jag...
Min favoritskådis.
Du, jag har en förklaring. Mm. När jag var i Kiruna en gång och jag vet inte vad jag gjorde, vi skulle på någon tillställning, så träffade jag två amerikanskor.
Mm.
Jag var ung. Så sa de, gud vad du är lik Leonardo DiCaprio.
Uh-huh.
Och jag bara, då blir man ju så här, Leonardo DiCaprio, jag bara, fan. Jag kanske har en framtid hos alltså, det teckarkönet. Och jag tänkte bara, jävlar. Va? Och jag bara, tack. Och de bara, och så konstpass och sa hon bara, jag hatar honom, jag tycker han är så jävla ful.
Nej!
Då kände jag.
Och det här var när du var ung dessutom. Alltså,
ja,
när
jag var med när han slog igenom där, med Gilbert Grape.
Som en av, okej, Gilbert Grape var ju speciellt, men jag menar, i Titanic är han ju en av de snyggaste filmpersonerna.
Men jag kanske var 22, alltså, han kanske var slog igenom i Titanic.
Ja.
Skitsamma.
Det var ett jättekomplimang i mina ögon.
Ja, men, fast det var det inte i hennes. Så därför, den förnedringen så gör ju att, ja men Leo. Jag nöjer mig med Leo.
Det är inte
jag
lite skådespelare.
Jag nöjer mig med Leo eller med Gustav Skarsgård.
Jag tyckte faktiskt annars att Dorsin var väldigt spot on.
Jag sökte också på ChatGPT om Annie Månsson. Inte lika tydlig persona som Marcus Larsson för ChatGPT.
Det finns också, jag har fått lära mig, en författare som har skrivit en väggobok som heter Annie Månsson. Så kan lätt blanda sig upp, men vi får se.
Vi får se. Du får samma förslag som på mig på de svenska, det vill säga Alba August och Evin Ahmed. Jag känner inte att det kanske är klockrent. Hedda Stjernstedt dyker upp också. Om hon är mer låg lågmäld, analytisk och subtil får du också Alicia Vikander, du får också Jessie Buckley. Mm. Och sen om hon är varm, social, karismatisk, så det är det ju Emilia Clarke eller Lily Collins. Om hon är skarp, ambitiös och lite powerperson, Rebecca Ferguson.
Oj!
Eller Ruth
Wilson. Det går
Wilson.
Bra nu!
Ja. Du ser, ja. Men det var inte lika. Jag tycker Henrik Dorsin, Marcus Larsson, ja. Den var otrolig,
otrolig. Ja. Ja.
Fast det, jag önskar ju, Per Andersson hade nog gjort den bästa tolkningen av mig, eller Henrik Dorsin.
En mix.
Ja, en mix.
Och om vi bara kommer tillbaka till Kim Novak, Sydney Sweeney. Jag tänker så här, Sydney är väl då kontrakterad till att hon måste genomföra det här. Men om jag var hon hade jag vid det här läget gjort allt för att försöka hoppa av projektet. Fy fan, vilken förnedring att spela någon
jag håller
som
med.
Man liksom vet bara har tycker att man ser ut som ett sexobjekt som inte som är helt fel för rollen, eller?
Ja, nej, jag hade också tagit väldigt illa vid. Men spontana känslan är också att Sydney, alltså hon får stå ut med skit dag in och dag ut. Hon kan ju inte öppna sin mun utan att det blir en hatstorm. Så hon är nog ganska van med att få liksom borsta av sig saker och gå rakryggad ut.
Mm. Hon har ju något att bevisa.
Det har hon, absolut. Ja. Hon kanske kommer göra sin livsroll.
Hon kanske får en Oscarsnominering om det. Då kommer Kim Novak sitta och hålla käften.
Mm.
Så, precis. Det var det.
Framåt, ja, det är ju Euphoria som har premiär väldigt snart. Och det är alltså 100 år sedan vi sist fick en Euphoria-säsong.
Ja, när var 2023? Eller 22?
22 kanske. Förrädarna börjar också ganska snart. Jag ser jättemycket fram emot det.
Verkligen, jag med.
Det är många roliga namn i det. Är det något annat i...
Robinson började denna vecka.
Precis. Mm. Jag har bara hunnit se en kvart på första avsnittet hittills.
Jag måste slå ett slag för en ny Netflix reality kärleks dating grej. Age of Attraction.
Denna tänkte jag faktiskt. Jag tänkte tipsa om den i mina reality snackis nästa vecka.
Satan, vad bra TV det är.
Gud, vad roligt.
Alltså det är otroligt. Mm.
Det ska tipsas om det. Mm. Paradise Hotel ligger jag för första gången i mitt liv efter dig. Men du kollar, Jani.
Jag kollar. Och det är en ganska bra säsong.
Ja, men kanske inga jättestora händelser hittills.
Nej, jag skulle inte säga det faktiskt.
Ja, Marcus, musikvärlden då? Händer det något? Någon ny album som kommer nu som du väntar på?
Nej, göteborgaren Walter Nilsson spelar ju i veckan sina omtalade konserter i Pustervik.
Du gjorde en stor intervju med honom.
Det är det som händer närmast, det vi bevakar. Och sen så kommer det sakta, eller ganska snart, konsert som man rullar på med enormt stora namn.
Ja, fy fan vad kul.
Och jag vet hur mycket du längtar efter Bad Bunny, men det är fortfarande lite kvar. Det kommer bli mycket.
Aldrig längtat så mycket till sommar i mitt liv. men vi säger så, hörni.
Ja,
det gör vi. För idag. Jag heter Nathalie, det blir jag gärna, och vi hörs igen om en vecka. Hej då! Sleeping on my side of the bed though. Weeks have gone, can't let go. When you call my name, make me lose my game. When you call my name, I go crazy. Cause I can't escape. When you call my name, when you call my name, I go crazy. When you call my name, make me lose my game. When you call my name, I go crazy. Cause I can't escape. When you call my name, when you call my name. When you call my name.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.